Vad egentligen corona är någon slags enda stor global jättepåminnelse om memento mori, att döden finns runt hörnet.
Om alla har gjort på ett sätt och Sverige har gjort annorlunda och det visar sig att Sverige har gjort rätt, då kommer de ju fram som dåliga, så de vill ju tvinga in alla att göra på precis samma sätt.
Döden är på ICA. Döden är din granne framför dig. Döden är folk vi tycker om och älskar.
När det har skett en allvarlig flygolycka, det är aldrig så säkert att flyga som efter den, för då har ju alla skärpt sig. Men då är människor mera rädda för att flyga.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Eberhard, psykiater, författare. Vi har i den här podden hållit emot, men nu är det oundvikligt. Vi måste även i den här podden tala om covid-19, eller som de flesta säger, corona. Vi läser och hör om det ökade antalet döda varje dag. Det är suggestiva tabeller som talar om 50, 100, 400 döda, och i världen är det frågan om tusentals. Men vad säger det oss egentligen? Kan vi göra rimliga riskbedömningar? Kan vi hantera så här mycket död och sjukdom på ett rationellt sätt? Är det känslor som styr oss när vi stänger ner och slår sönder företag och ekonomier, eller är det helt rationellt? Och hur ska man styra människor? Ska man göra det med lagar och hot om böter och straff, eller kanske bättre som i Sverige med rekommendationer och råd? För att diskutera det här så har jag bjudit in professor i nationalekonomi Magnus Henriksson och en Magnus till, Magnus Lindvall, professor i psykologi. Välkomna! Magnus Lindvall, det var inte så länge sedan du var här. Men du var ju så bra och du har så många kloka saker att säga om beteenden. Och i det här fallet så är det ju viktigt att prata om beteende. Jag vill i alla fall först få någon slags hum om vad ni tycker här. Tycker ni att Sverige agerar rätt i den här kampen eller kriget, eller ska vi säga, mot det här viruset? Om vi börjar med Magnus Lindvall, vad tycker du?
Utifrån det som jag håller på med motivation och beteenden, så tycker jag att man har hanterat det jämfört med resten av världen på ett väldigt bra sätt och valt liksom stigen mer åt frivillighet och autonomi.
Vad tänker du är viktigt i just det här, att köra på frivillighet istället för kontroll och peka med hela handen? Vad är det som gör att det är bättre?
Ja, framförallt så, det är ingen som har gjort forskningsstudier på motivation och corona tidigare, men vi har ju väldigt mycket forskning som säger samma sak, att det sämsta du kan göra för att få människor att bete sig på ett visst sätt är att försöka kontrollera dem på olika sätt. Men det är helt enkelt inte effektivt. Och för det andra så kommer det med en rad olika kostnader eller negativa konsekvenser, att vi mår sämre, välbefinnande påverkar hälsan och allting. Så att just den här som man nu försöker många länder att stänga ner och ägna sig åt kontroll med drönare, svetsa igen och böter, har vi ganska god anledning att tro att det kommer inte funka långsiktigt, utan då handlar det mer om att försöka gå andra vägar och få människor att känna liksom att man gör det här inte på grund av att man är rädd att få böter, utan på grund av att man äger beteendet själv. Och det är lite mer den vägen Sverige har gått.
Mm. Vad säger du, Magnus Henriksson?
Ja, jag tycker det är bra att inte ta i mer än vad Sverige gör. Däremot kan man väl säga så här, att så som det framställs i alla fall, så vet vi vilka de egentliga riskgrupperna är. Så Sverige säger att vi ska skydda riskgrupperna, samtidigt så till slut måste vi ha flockimmunitet. Och jag inte förstår då det, att varför stänga skolor? Om det nu är att vi ska gå med flockimmunitet, då kan man väl säga att då ska väl de där riskerna är väldigt små göra sitt jobb så att säga, för att bidra till flockimmuniteten så fort som möjligt, medan däremot riskgrupperna borde skyddas. Och det har vi ju tyvärr inte klarat, utan framförallt äldreomsorgspersonal som då kan träffa kanske 10-15 stycken äldre på äldreboenden och som hemma, när man vårdar i hemmet, väldigt många människor, och föra smittan vidare just till de grupperna. Så att tyvärr är det väl så att Sverige på sätt och vis har gjort rätt, men eftersom vi har missat att skydda de äldre, så står vi där nu med 40% av de döda är sådana som har smittats på äldreboenden i Stockholm. Så att där har vi ju, tycker jag, gjort bort oss, och det kommer antagligen hållas emot oss sen när man utvärderar det här i förhållande till vad man har gjort i andra länder.
Och vad är det man i så fall har gjort bättre i andra länder?
Alltså, jag menar att där har man ju stängt ner totalt. Frågan är bara, har man lyckats? Jag tittade på Frankrike, har 10 000 döda redan. De har ungefär 6 gånger större befolkning än Sverige, så att, och Sverige har 600. Så att istället för att ha med samma dödlighet som Sverige så skulle de ligga på 3600, men de ligger på 10 000. Så att, och de har stängt ner fruktansvärt hårt med olika bestraffningar och så. Så att frågan är det verkligen så att människor följer detta? Min gissning är att ja, det ser ut så utåt, där det finns en kamera, där det finns en polis som ser det, följer du det. Men sen människor som du känner och mormor och morfar och sånt där, inte är de smittade. Det är ju mina nära och kära, och så sprider det sig antagligen ändå. Så att risken är att man blir ögontjänare, men i praktiken så skyddar man inte.
Men om vi... Det låter som att du, Magnus Henriksson, är lite överens med Magnus Lindvall här om att... Det här är inte så smart strategi att tvinga folk. Nej, det hjälper ändå inte.
Nej, alltså det verkar inte så på dödstalen att döma. Och de ekonomiska konsekvenserna kommer ju bli enorma i södra Europa. Och det som följer av det är klart att det följer både misär och många som stor överdödlighet så småningom.
Men problemet är att det är oerhört högljudda röster som säger att vi ska stänga ner, och Sverige är helt oansvarigt, och Anders Tegnell blir hånad för att han är någon form av bödel. Alltså det är väldigt hög svansföring här från framförallt de som jag skulle kalla lite mer alarmister. Det är inte så lätt att stå emot det här kravet på en extrem lockdown, och samtidigt så är det ju ingen... Du har skrivit om det här, Magnus Henriksson, att effekten av en lockdown är ju katastrofal.
Ja, alltså de andra länderna är ju många kritiska mot Sverige därför att alla har gjort på ett sätt och Sverige har gjort annorlunda, och det visar sig att Sverige har gjort rätt. Det är ju det de är rädda för. För att då kommer de ju fram som dåliga, så de vill ju tvinga in alla att göra på precis samma sätt, så finns det inga belägg för att de gjort fel.
Samtidigt kan man säga att det finns vissa länder som Norge som har åtminstone än så länge mycket lägre dödstal än Sverige.
Ja, men när de öppnar upp igen så har de ju inte immunitet, och så länge det inte finns vaccin eller bot på annat sätt så kommer det antagligen att komma tillbaka där. Och då har man ju gjort den här nedstämningen och tagit de höga kostnaderna utan att lyckas med det man tänkte sig att lyckas med.
Ja, och det är väldigt svårt när man håller på att jämföra här. Så tittar man på Belgien, du tog Frankrike som exempel. Belgien är ju ett land som har ungefär lika många invånare som Sverige och har 5 gånger så många dödsfall som Sverige. Och har också stängt ner på samma sätt som Frankrike, så att det verkar inte finnas någon sån här sätt att verkligen... Det verkar vara väldigt mycket slump inblandat i. Om det råkar komma in på äldreboenden så är det ju katastrofalt.
Det är väl viktigt att påpeka här också att i den mån kontroll och tvång funkar på beteenden så är det ju möjligtvis när många i så fall köper budskapet bakom. Alltså man förstår varför vi måste bli kontrollerade. I det här fallet med corona så är det ett tydligt problem som ni är inne på bägge två här, att argumenten bakom total lockdown utifrån viruset och smittan, det är inte min expertisområde, men det är ju definitivt inte tydligt att det skulle vara effektivt, snarare tvärtom. Och då har du ett ännu större problem när det gäller kontroll och stänga ner, om inte många människor köper det här. Många känner att men det här är ju tveksamma åtgärder, det här kommer ändå inte funka. Varför ska jag då lyda, varför ska jag då liksom gå med på det här? Och där har du ett jätteproblem, tror jag, om vi skulle gå den vägen i Sverige. Där nog många, förutom några högljudda personer som skriker, som du säger, på total lockdown, så är det ju ganska många, och många av de experterna som många nog lyssnar på nu är ju inne på samma linje, att det hade ändå inte varit särskilt effektivt i det här läget. Och att då stänga ner och att kontrollera folk på det sättet är ju ännu mer problematiskt och kommer säkerligen inte fungera.
Men den här ambivalensen hos Folkhälsomyndigheten när man talar om detta tycker jag är besvärande, att Om det nu är så att å ena sidan säger man hela tiden att vi måste uppnå flockimmunitet, det är det som kommer att skydda oss på sikt, och då är det här problemet löst. Å andra sidan så är det väldigt viktigt, tycker man, att barn och unga inte smittas, högskolestudenter, friska högskolestudenter och så vidare. Och det, jag hänger inte med där rent logiskt.
Men är inte det, jag håller med dig att det är helt ologiskt för deras skull, men det är mer att de då skulle kunna sprida det till farmor och farfar och sådana här att det är det. Men å andra sidan, alla måste ju få det.
Ja, just det. Men jag tror att man köper det hela om det logiskt hänger ihop. Om ni säger att ja, om ni får det, men ni får inte träffa farmor och farfar förrän ni bevisligen har haft detta och är immuna. Då får ni göra det, men nu måste ni avstå ett tag. Men vår strategi är att ni ska få det för vilka det normalt är ofarligt. Även om det naturligtvis kommer finnas någon yngre person som också kommer att drabbas. För så är det det finns någon som har ett immunsystem som inte reagerar som tänkt. Men i stort sett alla kommer att få det på ett lindrigt sätt.
Vad säger du, Magnus Lindvall?
Något som har slagit mig lite grann i debatten är väl att jag tycker vi har gjort ganska bra i Sverige, eller Folkhälsomyndigheten och många andra, att man har lyckats hålla flera bollar i luften samtidigt när man tar beslut och går ut med budskap. Och det ser ut som att många andra länder har misslyckats. För det vet ju vi som håller på med forskning, att det är inte så enkelt att det är en sak som påverkar, utan det är ett väldigt samspel mellan flera bollar i luften hela tiden. Och det är det ju verkligen när man pratar med corona. Det är inte bara smitta nu, dödlighet, utan det är som säkerligen min namn här Magnus kan prata om, ekonomi framöver och mycket annat som man tar hänsyn till samtidigt som påverkar varandra. Och det tycker jag kanske personer i Sverige och vi i Sverige har lyckats vara lite bättre på än andra, att man liksom tar hänsyn till flera bollar i luften samtidigt, hur saker och ting påverkar varandra. Och det kommer att vara viktigt när vi tittar tillbaka om 2-3 år. Hur blev det här liksom sammantaget på hela folkhälsan, på hela samhället? Och det enda vi stirrar oss blinda på nu är den här liksom själva smittovirusbollen som är jättestor i luften nu, och då är det lätt att missa mycket annat.
Jag funderar på ändå, alltså vi har inte dragit ner lika mycket som andra länder. Samtidigt så lever vi ju i en global ekonomi, Magnus Henriksson. Alltså är det inte så att vi tar egentligen, alltså det spelar ingen roll vad vi gör. Tar inte vi lika mycket skada som Frankrike och Belgien och Italien och de här andra länderna oavsett?
Det är ju sant att världshandeln nästan står still, så våra stora exportföretag eller de som sysslar med import, de står ju i hög grad still. De kan ju fortsätta med forskning och utveckling och sådana saker, men deras försäljning står still. Däremot så 2/3 ekonomin är ju så att säga hemmasektorn. 2/3 jobbar i hemmasektorn och då är hälften av det i offentlig sektor nästan, och hälften är privat sektor. Och den kan vi hålla igång, men vi gör ju inte det riktigt ändå, som vi ser på restauranger, sällanköpshandel, hushållsnära tjänster och sådana saker. Att där har ju efterfrågan fallit med någonstans 70-100%, beroende på lite grann vad det handlar om. Och jag antar att tandläkare och naprapater och sådana har också problem med att få frisörer, att få människor att komma till dem för att kunna sälja sina tjänster.
För att vi har ju de facto ändrat vårt beteende i enlighet med det här, så att alla de här företagen riskerar ju att stå på konkursens rand. De du nämnde, restauranger, frisörer etc. Så det spelar ingen roll att vi är lite mer mindre lockdown, för vi gör ju en lockdown i alla fall.
Fast sannolikt lite mindre då än i Frankrike och Italien, men den är väldigt omfattande. Det är svårt, det är ingen som riktigt kan bedöma hur mycket så att säga den bruttonationalproduktionen i den privata sektorn har fallit, men jag skulle vara förvånad om det inte har fallit mer än 50%, och det är väldigt, väldigt mycket. Och när det gäller till exempel då restauranger, så är det ju så här att det egna kapitalet äts ju upp på en månad om man inte har några intäkter. Och då kan man säga att man kan inte låna till det. Alltså det har sagt att då får de väl låna om de är. Men det kan de ju inte göra, därför att förluster tas ju mot det egna kapitalet. Har man förlorat hälften av det egna kapitalet är man skyldig ut och fixa en kontrollbalansräkning, och sen går man i konkurs. Och gör man inte det så begår man en brottslig handling. Det är sannolikt tiotusentals företagare nu vars hälften av kapitalet är borta, som redan har begått brottsliga handlingar. Och det kan inte lösas med riksbankslån, för att det så ser inte aktiebolagslagen ut.
Så vad ska vi göra åt det här för att rädda de här?
Ja, vi måste gå in och stödja dem rent ut, så att de intäkter som de inte får nu genom, ja, man kan säga statliga dekret, så kan inte människor konsumera deras tjänster oavsett hur duktiga de är, och då måste staten gå in med andra intäkter. Man får pengar av staten helt enkelt till en ganska hög andel, och de anställda som inte har något jobb, kockarna eller vad det är för någonting, de måste få sin lön i form av permitteringslön på kanske 70-80% av man hade, så länge det här varar. Annars så krossar man ju de här företagen och skapar en privatekonomisk ruin för tiotusentals människor som faktiskt har motivation och kapacitet och förmåga att driva företag och anställa och sysselsätta andra människor. Det har vi inte råd med.
Mm. Och detta på grund av ett virus som åtminstone allt talar för inte är farligt för de här unga friska personerna som normalt sett går på krogen eller går och klipper sig.
Nej, och jag tittar på, man har nästan ett intryck av att yngre människor är räddare för det här än äldre människor. Jag som är runt 60, att det är ganska få i min ålder tycker jag som lever på som vanligt. Medan ju yngre folk är, desto räddare verkar de vara, tvärt emot vad det borde vara.
Mm. Det stämmer. Har du någon idé om det, Magnus Lindvall? Det här att det är yngre människor som är så otroligt rädda för detta?
Nej, det är väl min känsla också. Jag delar väl Magnus utom observationer. Det känns ju som att det är mer personer 30-50 höll på att säga som passar sig från att liksom från håller social distansering och som är rädda. Jag vet faktiskt inte riktigt varför det är. För egentligen så är väl den gruppen som inte har särskilt mycket att vara rädda för. Om man nu inte ska gå på magkänsla och stirra sig på panik och scary, utan liksom titta faktiskt nyktert på siffrorna och statistiken som finns och försöka bedöma risk på ett nyktert sätt, så är det ju oerhört liten risk för många av de unga som är mest rädda för det här. Om man jämför med mycket annat i samhället, jag vet hur David har varit inne och resonerat kring det innan, vad som egentligen är farligt. Livet är ju liksom en dödlig sjukdom om man tillåter sig vara cynisk, och det mesta vi gör är ju lite småfarligt. Men den gruppen som faktiskt inte är särskilt stor risk är den som är mest rädda. Det är ju lite ironiskt.
Mm. Men det är ju intressant det här, för jag ser det ju ur ett psykologiskt perspektiv, är det ju helt fascinerande att så fort man börjar räkna på saker, som här har det ju varit så att det snabbt har kommit John Hopkins som började räkna dödsfall och räkna upp dem här hela tiden. Då blir det som att, det är en fråga jag har till er egentligen, om vi agerar rationellt överhuvudtaget i den här frågan, för att det är ju verkligen så fort det blir de här siffrorna som man följer i realtid. Nu har det dött 50 personer och så igår dog det 117 eller någonting. Och när man börjar räkna på det här, då är det som att det här är någonting som är katastrof per automatik. Men i själva verket så dör det ju 250 människor varje dag i Sverige. Oavsett så dör det människor hela tiden, så att man måste ju sätta saker i perspektiv. Och jag tror att väldigt mycket av det som gör att man får den här enorma paniken handlar ju om att vi sällan funderar över det faktum att 91 000 människor varje år dör i Sverige. Vad tänker ni om det?
Det är lite olika aktörer som på något sätt får sin livsluft av att skrämma upp oss. En är ju media naturligtvis, att man hela tiden driver och hittar de enskilda fallen och inte sätter dem i statistisk kontext. Den andra är svaga politiker som i Italien och Frankrike. Macron har en väldigt utsatt, och säger han att det är ett krig det här. Och sen så hetsar upp alla och så ökar hans popularitet och stödet för honom. Sen tänker han inte på att när det här är över, då kommer han få väldigt stora problem om ekonomin är i spillror. Så att, och vi tenderar ju att, de flesta människor tenderar att bedöma sannolikheten för något utifrån vad de har sett. Det är ju som när det sker en flygolycka, när det har skett en allvarlig flygolycka, det är aldrig så säkert att flyga som efter den, för då inser man, då har ju alla skärpt sig. Men då är människor mera rädda för att flyga, trots att det är då de säger, åh, nu har det varit en olycka, nu är det säkrare än någonsin att flyga. Men man tenderar att dra motsatt slutsats.
Det var det här att visa att de inte annat är hur fruktansvärt svårt vi har för att titta på statistik och siffror. Hur lätt det är att gå in i de här kognitiva tankebuggarna, de här fällorna som slår igen när vi tittar på ensidigt och amygdala, vår telefonväxel eller på så här hjärnan som skrämmer upp oss. Det är väldigt tacksamt att trycka på den. Nu kommer det liksom, i början för ett par veckor sedan kom det siffror från Frankrike att hälften av alla som blir inne på intensiven är under 40 år, scary. Och det är siffror, men de är inte alls tillförlitliga att dra några slutsatser på. Men det är klart att det har fått en stark effekt och att vi hellre tittar på enstaka cases. Och det sätter igång de här rädslorna, för vi vill ju liksom överleva snarare än att titta på det nyktert på perspektiv. Så statistik är svårt. Vi har jättesvårt att tänka nyktert och vi går lätt in i de här tankebias, de här fällorna. Och det tycker jag som hela coronadiskussionen har ju varit extremt tydligt när det gäller det. Det här är jättesvårt som är svårt att stå emot, och det kräver rätt mycket lång träning och utbildning för att kunna titta på det här nyktert, och till och med då är det svårt. Så det är inte alls konstigt att det blir panik och känslor och reaktion, utan det är till och med ganska förväntat.
Det är också så, Magnus, att den som gör det här, försöker se nyktert på det, titta på det statistiskt, den blir ofta anklagad då, eller utsätter sig för risken att bli anklagad att man inte är empatisk, att man inte bryr sig om enskilda dödsfall och så vidare. Så att därför drar sig många, för man skriver bara om det i vetenskapliga tidskrifter på ett sätt som de redan invigda kan hantera.
Ja, jag håller med, och jag kan liksom till viss del den diskussionen att David har nämnt att du blir anklagad för cyniker när du egentligen liksom försöker lägga upp fakta på bordet. Och det är ju en risk idag att vi har så svårt att klara inte av återigen att hålla två bollar i luften samtidigt. Å ena sidan är det så här, det är hemskt när närstående till oss dör och det är fruktansvärt å ena sidan. Men å andra sidan, tittar vi på det från andra glasögon, så är det inte riktigt på det sättet. Men det har vi jättesvårt att göra. Det finns liksom inte riktigt den acceptansen i samhället att man både kan tycka A och B. Egentligen. Så jag håller med dig där, Magnus, att det är en risk att man blir anklagad som cyniker eller någonting annat för att man egentligen bara påpekar liksom ett viktigt perspektiv som ändå måste komma fram. Jag själv har ju en son som är i riskgrupp som muskelsjukdom, så jag har alla anledningar i världen att få all panik och vilja stänga ner alla människor hela tiden. Men forskarna i mig som tittar på siffrorna och lyssnar på argumenten från experterna som jag ändå litar på säger ju liksom att men det är nog inte särskilt effektivt ändå. Men det där är jättesvårt.
Ja, jag tror just det som Magnus Lindvall du sa här med att statistik är extremt svårt. Men en sak som jag har försökt också när jag la ut någon tweet om hur många som dör i olika sjukdomar varje dag eller varje år i Sverige. Syftet med det är också för att poängtera att det är inte bara statistik vi människor har svårt för, utan vi har extremt svårt för väldigt stora siffror. I och med att vi är 10 miljoner i Sverige så kommer det vara ett visst antal personer som dör. Och då blir det nästan meningslöst att dag för dag redovisa antal dödsfall i någonting. Därför att vi sätter det inte alls i perspektiv till hur många som dör varje dag ändå. Och det handlar ju om att vi faktiskt kanske förnuftsmässigt vet vad 10 miljoner människor är, men känslomässigt kan vi överhuvudtaget inte ta in så stora siffror, och därför så tappar vi hela tiden proportionerna i vad vi håller på med. Hänger ni med på vad jag menar?
Ja, nu kan man ju säga så här att för det första har vi ju byggt upp våra komplexa moderna samhällen på de här matematiskt statistiska relationerna. Vi gör bedömningar. Vad får till exempel en trafiksäkerhetsåtgärd kosta i termer av, vi prissätter de liv och de skador som kan undvikas, och då gör vi det eller så gör vi det inte beroende på hur effektivt det är. Men så fort det här kommer upp till ytan så fungerar det inte, utan det fungerar bara så att säga i den själva myndighetens arbete. Och det kan man ju säga att de politiker, de ledare vi har, de lyfter sig inte över där heller. Istället nästan surfar de på våra kognitiva biases som vi pratade om innan och exploaterar dem för att få stöd. Och då blir ju samhället väldigt svårstyrt när det egentligen är uppbyggt utifrån att vi inte har de här biaserna. Men så fort de kommer upp till ytan så går de inte att hantera på ett effektivt, rationellt sätt.
Jag hade en fråga här om vi agerar rationellt. Ni har ju båda på något sätt svarat på den och säger nej, det gör vi inte, det här är inte rationellt. Hur borde vi ha agerat om det var bästa case scenario? Magnus Henriksson var lite inne på, vi har ju i alla fall inte stängt skolorna även om vi har stängt gymnasieskolor. Vi skulle naturligtvis inte ha stängt gymnasieskolor och universitet heller, om jag förstår dig rätt.
Varför har vi stängt gymnasierna? Varför ska 17-åringar inte gå i skolan men 16-åringarna går i skolan? Jag förstår inte. Det är en sån där grej som att här brister logiken och då minskar trovärdigheten i hela strategin.
Och vad gör det med motivationen, Magnus Lindvall?
Ja, upplever man att det finns liksom ett gap i logiken så bidrar inte det till att man själv tar till sig det här och liksom införlivar beteendet och gör det till sitt eget. Och det gör ju det att risken är att motivationen blir mer kortsiktig. Att det blir mer typ av kontrollerad motivation om man ändå inte köper det. Så att det är ju en risk i så fall om det finns liksom logiska luckor. Och det finns, jag håller väl med er att det finns väl till viss del i den svenska modellen fortfarande också. Men det beror väl på att man försöker jonglera så många bollar samtidigt och liksom på ena sidan påverka den. Det man kallar för interaktioner inom forskning som vi är löjligt förtjust i men som är så fruktansvärt svårt att försöka hantera. Som ett enda stort flippespel, liksom man studsar kulan där så studsar den på den så påverkar den så blir det den här konsekvensen. Att det blir svårt att se igenom vad man gör. Men jag kan ju hålla med om att det finns en logik. Det här bara komma tillbaka bara kort till det du sa David med det här med om vi agerar rationellt eller känslomässigt. Det kan man ju fundera på det här med kontroll. Om det verkligen inte är effektivt och det snarare har massa negativa konsekvenser. Varför gör så många organisationer ledare det? Och varför faller man tillbaka på det? Är det verkligen rationellt? Problemet är väl att det är inte rationellt men det är väldigt, väldigt förväntat när det finns press. Man vet väldigt mycket att ledare och organisationer när man upplever press och tryck och det gör många ju verkligen i de här tiderna och det blir snabbt känslan att man måste agera så faller man väldigt lätt tillbaka på default och default är att använda kontroll. Det upplevs som handlingskraftigt, det upplevs som att man i alla fall gör någonting och det känns liksom tryggt och snabbt. Så det där är också att det som upplevs liksom att det är väldigt konstigt att det inte är logiskt att man gör så är egentligen psykologiskt väldigt tyvärr ganska förväntat att man faller tillbaka på det. Och det är ju det handlar om att försöka hålla emot det som känns rätt i magen men som kanske egentligen är felaktigt långsiktigt.
Och det är väl kanske den här globaliseringen att man ser i realtid hur alla andra agerar. Alltså tidigare var det ju så att ja, människan är så att säga en härmande art. Vi härmar andra. Och då är risken att alla gör precis likadant. Och om då detta som alla härmat varandra gör precis likadant råkar vara fel, då är det inte så himla bra. Det var, i gamla tider hade man agerat på lite olika sätt. Och då hade något sätt varit rätt, en andra sätt varit fel. Men alla hade inte gjort fel. Och det riskerar vi att göra nu när allting är sammankopplat. Och då blir de effekterna väldigt mycket större ifall agerandet felaktigt. Och avviker då Sverige så blir det en enorm provokation mot de andra. För tänk om vi gör rätt, då är det bevisat att de gör fel.
Trycket är ju enormt det man säger att både i normala fall om det finns tryck uppifrån så ökar risken att man faller tillbaka på kontroll. Tryck nerifrån från folket och i det här fallet också tryck inifrån. Men det är tryck från alla håll och kanter från yttervärlden också att man ska följa flocken som springer mot avgrunden. Jag håller på att säga så illa det kanske inte men flockbeteendet blir väldigt starkt också på mer makronivå i det här fallet.
Ja, det är ju lätt att tänka sig ett scenario när Norge då som inte har utvecklat immuniteten och större ut. Det är väldigt få där som har döda och de som har stängt ner sitt samhälle. De kommer öppna upp där så småningom och så kommer den här sjukdomen tillbaka. Det ligger väl ganska nära till hand att säga det att det är svenskarnas fel som inte hade en bra strategi som alla vi andra hade och nu finns smittan där, nu kommer de till Norge och förstör för oss. Så att det är lätt att tänka sig ett antal olika scenarier här. Och att skylla ifrån sig också någonting som är en mänsklig egenskap som är ganska vanlig.
Ja, vad det vi kan förvänta oss i efterdebatten som någon sa innan är att det finns ju många nu som tittar lite ängsligt på Sverige och konstaterar att om inte vi ramlar ihop fullkomligt så kommer det bli en ganska läskigt exempel på vad man egentligen ska gjort annorlunda. Det jag tror vi kan lita på är att många av de som har skrikit högst också i Sverige, vissa forskare, att inte de kommer backa och säga att man hade fel. Utan man kommer hitta argument som ändå stödjer sin sak. Det är det vi gör, vi människor som kallas motiverat resonerande. Det kommer man göra på landsnivå också och peka på att även om Sverige verkar vara okej så är inte vi i Sverige. Därför skulle inte vi gjort som Sverige gjorde utan därför hade vi rätt från början. Vi är väldigt motiverade att försöka hitta stöd för att vi själva hade rätt. Och det kommer vi hitta hela tiden här efter. Det kommer vara väldigt få som blir avbön och erkänner att jag var fel snett ute.
Ja, men det där är ju väldigt intressant för det finns ju flera studier som visar att även när man vet att alltså man är helt överbevisad i sak så kommer man ändå hitta motiv för varför det egentligen var rätt det man gjorde. Och det här kan man ju hävda åt båda hållen. Det kan ju vara så att Sverige har helt fel och alla andra har helt rätt. Men det är väldigt mycket lättare att peka med hela handen och det är svårt att alltså utkräva ansvar för dem som har sagt nu stänger vi ner allting här, nu visar jag mig handlingskraften, nu gör jag rätt saker vid rätt tid och jag är en riktig ledare. Den personen kommer ju ha väldigt mycket svårare att få bli utsatt för ja, men varför gjorde du på det här sättet? Det är därför, alltså vad jag menar är att alla gör ju det här i de flesta länderna eftersom de härmar varandra och tänker oj, de har extrema förbud att röra sig fritt på stan, då ska vi också ha det, för att tänk om de har rätt. Lite som Magnus Henriksson var inne på. Men det kommer inte ändra, även om det visar sig att det här är, nu finns det ju studier som pekar på att 3/4 av alla alltså får det här asymptomatiskt, så att det här är i princip omöjligt att hindra vad du än gör. Men det kommer ändå inte förändra någonting, för att då kommer någon att grotta in sig på att ja, Sverige har minsann lite fler dödsfall än vad Danmark hade, och de har lite fler än Norge, och så sitter man och räknar på det här på sin kammare och får ihop det att Sverige var minsann knäppa i det här.
Vi ska ju komma ihåg att så som vi funkar så funkar vi ju inte som många tror, att vi människor funkar ungefär som att vi är detektiver, att vi lägger ihop ett pussel neutralt och nyktert utan känslor och försöker hitta vem är mördaren, liksom, om du uttrycker liknelsen här. Försöker hitta och titta på information på det sättet. Egentligen så funkar vi mycket, mycket mer ofta som en försvarsadvokat för oss själva. Vi försöker väldigt selektivt hitta stöd för det vi redan tycker och pussla ihop världen på det sättet. Man tittar på fel information och var väldigt tydliga med att försöka hitta stöd för vår egen sak. Och det gör vi allihopa. Det är ju det som egentligen vetenskap handlar om. Att man försöker plocka fram en redskapslåda och försöker så gott man nu kan att skydda sig själv som forskare mot de här falluckorna, att ramla in och bli en försvarsadvokat och bara titta på det man vill hitta. Men det kräver år av träning och utbildning.
Men en sak som vi absolut helt säkert visste, och det var ju vilka som hade en mycket hög risk att bli allvarligt sjuka. Och att logiken är att de skulle skyddas i första hand, den känns ju ovedersäglig. Men sen har vi det här som vi inte vet och som är olyckligt, är hur stor andel av befolkningen har eller har haft covid-19. Och man kan höra en matematisk statistiker, Tom Britton, säger att redan för en vecka sedan var det 1 miljon kanske, och det kommer vara 2 miljoner snart. Men om det är sant, så är det naturligtvis ingen idé att försöka hålla emot, utan då finns det precis överallt. Då har liksom var femte person det här, och det är ingen redan nu. Och så att vi fortfarande inte har gjort en slumpmässigt urval och tittat på 2000-5000 personer och se hur många har det och hur många har haft det. Det hade kunnat göra att vi kunde agera mycket, mycket mer rationellt, skulle jag säga.
En fråga som jag tycker ändå är väldigt intressant är, det här sätter ju fingret på vår oförmåga att hantera döden. Det är faktum att vi alla ska dö. Och det här är ju en sjukdom som dessutom folk hamnar på intensivvård och dör i respirator och så här. Vad säger du, Magnus Lindvall, om det här? Gör det i sig att vi agerar mindre rationellt?
Ja, men någonstans så är ju det här det gamla uttrycket memento mori som man hade förr i tiden, minns döden. Det är det som många kanske inte är så intresserade av att bli påminna om i vanliga fall. Var egentligen corona är någon slags enda stor global jättepåminnelse om memento mori, att döden finns runt hörnet. Och det gör ju i sin tur liksom att vi agerar på ett annat sätt. Man får återigen komma ihåg att vår hjärna har ju liksom inte utvecklats för att tänka rationellt, framförallt den utvecklas för att överleva. Och den tycker vi kommer tycka att det är väldigt läskigt, och vi kommer fokusera på sånt som vi upplever ett hot mot vår överlevnad. Där är ju döden en aspekt, vilket corona trycker på de knapparna stenhårt. Och det gör ju det att man kanske kommer agera på ett annat sätt än vad man hade gjort om inte döden var liksom i förgrunden, som den är ständigt lurande runt ett knutstugan hela tiden här.
Och det är ett virus också som är alldeles osynligt, smygande, nyckfullt. Det är ju extra obehagligt.
Ja, men alltså när du går och handlar, det är inte så att döden är någon annan grupp som ser ut annorlunda eller någonting stort eller någonting som är långt där borta, utan döden är runt hörnet. Döden är på ICA potentiellt sett, om man vill dra igång de växlarna. Döden är din granne framför dig. Döden är folk vi tycker om och älskar och är liksom nära oss. Och det är att döden finns runt omkring oss så nära, så blir det ju påtagligt skrämmande. Alltså amygdala, telefonväxeln, slår igång hela tiden potentiellt sett. Därför reagerar vi också därefter. Jag tror det är viktigt att ha med sig det när man funderar på att man tycker att personer beter sig märkligt och i panik och allt möjligt runt omkring. Så det är viktigt att ha med sig det perspektivet, att det här är en speciell situation.
Får jag komma in där med en sak? Ett bekymmer här är ju att vi vet ju ingenting om dödligheten med vanliga säsongsinfluensan. Om vi säger 90 000 människor dör per år och storleksordningen 1000 ibland, ännu fler, så mer än 1% varje år dör i säsongsinfluensan. Och det har vi ju vant oss vid. Det blir liksom inte en stor sak. Vi vet ju inte här hur vanligt det är. Vi vet att de som kommer in och blir diagnostiserade med covid-19 för att de är allvarligt sjuka, där är dödligheten hög bland de som är över 80 år. Men om det nu är miljoner i Sverige som har det här, då är ju kanske inte dödligheten helt så hög. Så att det hade varit mycket lättare att hantera om vi hade känt till hur stor dödligheten var.
Vi kan väl fundera på en sak där, Magnus. Tänk experimentet om vi gör så här att vi har lika stor bevakning, drar på alla växlar som har gjort med covid nu från vanlig säsongsinfluensa. Vi bevakar varenda fall av våra gamla som dör i vanlig säsongsinfluensa varje år, så lägger vi lika mycket fokus på det, har lika mycket debatter, lika mycket media på det. Frågan är inte om vi skulle kunna försätta oss själva i ett ganska starkt panikläge också vid vanlig säsongsinfluensa om man hade bevakat det lika mycket om man ska titta på det nyktert.
Ja, just, men vi har accepterat säsongsinfluensan som en dödlighet på någon procent eller dryg procent varje år. Det är så att säga naturligt på samma sätt som att en betydande andel dör i KOL varje år. Medan nu är det ficket ju är angrepp på lungorna också. Men det här är någonting nytt. Så att visste vi bara dödlighetsprocenten så skulle vi kunna hantera det bättre, tror jag.
Det är ju ett väldigt speciellt samtal vi har haft där jag sitter i sjukkarantän i covid-19 på Ljusterö. Men jag har inte hostat någonting under hela programmet, vilket jag har gjort tidigare med feber och lite andningspåverkan kanske märks att jag har. Det var väldigt spännande, vi hade säkert kunnat prata superlänge om det här, men om vi nu bara får avsluta så får ni, Magnus och Magnus, får föreslå, om ni hade varit chefer på Folkhälsomyndigheten, hur hade ni gjort? Jag tror att ni har varit inne lite på det tidigare, men vi börjar, Magnus Lindvall, vad har du för, om du var liksom envåldshärskare och fick peka med hela handen här, hur hade du gjort i covid-19-fallet?
Ja, hade jag varit envåldshärskare så hade jag nog inte pekat med hela handen, med tanke på det jag vet om motivation för det första.
Precis.
Det är en passus. Nej, men jag tror problemet, tror jag, är en risk. Det är inte jag som har myntat det här, men att det vi försöker göra när vi försöker behandla någonting, och att risken är att behandlingen, det vill säga lockdown, kontroll, allting som man försöker utomlands, får större negativ effekt än själva sjukdomen. Men om man kan dra liknelse till cancer, att strålbehandlingen blir mer giftig. Och dessutom i det här fallet med det vi försöker göra, så är strålbehandlingen kanske inte så värst effektiv mot just smittan som jag pratat om. Så det är jag lite rädd för, att de långsiktiga konsekvenserna av det vi försöker göra blir mer giftigt och skadligt än faktiskt bra. Men vad jag hade gjort är nog, jag tror att jag har varit inne på det Magnus nämnde här, försöka faktiskt skapa mig en bättre bild av hur läget ser ut genom ett slumpmässigt urval och se liksom hur förekommande är det här egentligen. För att vi ska kunna få mer rimlig antaganden. Bättre. Nu gissar vi ganska mycket, Få bättre underlag för beslut rent vetenskapligt. Och sedan hade man kunnat titta på vilka åtgärder man ska göra. Men definitivt inte, om inte det varit absolut tvunget, hade jag nog inte stängt ner. Och framförallt hade jag inte kontrollerat och sysslat med tvång och vad ska man säga, drönare och böter och annat. För jag tror att då får man långsiktiga negativa konsekvenser som blir mycket värre så småningom. Så det är lätt att säga vad jag inte hade gjort som envåldshärskare än vad jag hade gjort.
Ja, men jag tycker det lät bra. Vad säger du, Magnus Henriksson?
Ja, så jag menar att Wuhan visade vilka riskgrupperna var. Sen när de första fallen kom i Sverige så skulle jag velat skydda riskgrupperna till varje pris. Och framförallt inse att äldreomsorgspersonal träffar väldigt många äldre. Många av de äldreomsorgspersonalen bor generationsboendemässigt och de skulle ha skyddsutrustning på sig från början så att det inte spred sig till de här äldreboendena. Och sen i övrigt så verkar det vara så att det går inte att stoppa den här smittan, utan den sprider sig till alla länder i hela världen. Och det räcker med en och annan smittspridare så sprider sig populationen, så det verkar inte meningsfullt. Och sen skulle jag hela tiden argumenterat för att nedstängningen får enorma ekonomiska konsekvenser och de kommer i sin tur leda till död, sjukdom och misär, och det måste vi väga in redan från början.
Tack till er båda. för era otroligt kloka synpunkter, och det var ett jättespännande samtal. Ha det så superbra, så hörs vi vid ett senare tillfälle.
Det gör vi. Tack, tack.
Tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.